Du lyssnar på Partners in True Crime med Maja och Amanda.
Partners in True Crime.
Hej Amanda.
Hej Maja.
Nu ska vi spela in avsnitt 7 av Partners in True Crime.
Äntligen.
Ja, verkligen. Och äntligen ska vi prata om The Staircase.
Yes.
Min favoserie.
Ja.
The Staircase är ju då en miniserie i 8 delar. Där vi får följa författaren Michael Peterson som anklagas för att ha mördat sin fru. Kathleen hittades död vid trappan i deras gemensamma hem. Det var blod överallt, så frågan som väcktes var det en olycka eller var det mord?
Mm.
And that's vad jag går igång på. I serien får vi följa hela rättegångsprocessen på ett väldigt närgånget sätt.
Han är väldigt frikostig med sitt liv.
Verkligen, han.
Det är så intressant.
Älskar att vara i rampljuset, Michael Peterson.
Verkligen.
Nu är det ju så att Netflix då kommer att släppa en fortsättning på denna fantastiska serie den 8 juni.
Ja.
Och jag vet inte riktigt hur den, om det kommer handla om hur han lever nu eller om det kommer vara någon mer twist. Om det nu kan vara någon mer twist.
Säkert.
Men vi får se. Vi tar det lite från början och så får vi se hur det går, helt enkelt. För det är en väldigt invecklad historia det här.
Ja.
Den börjar i alla fall 9 december 2001. Då ringer Michael Peterson 911 från sitt hem i Durham i North Carolina. Då har han hittat sin fru Kathleen medvetslös vid foten av en brant smal trappa inne i huset. Och hon andas fortfarande när han hittar henne.
I'm 911, what's your emergency? 18 10 feet of street, please.
What's wrong?
My wife's had an accident. She's still breathing.
What kind of accident?
She's still on the stairs. She's still breathing, please.
Is she conscious?
What?
Is she conscious?
Han säger ju då att hon har ramlat ner för ungefär 15-20 trappsteg. När polisen kommer till platsen så tycker de att det ser mer ut som en mordplats än en olycksplats. Och det är på grund av mängden med blod. För att det är liksom blod på väggarna, på trappstegen, på golvet, i taket till och med.
Mm, det känns inte som att det är så mycket blod om man trillar ner lite grann från en trappa.
Nej, precis. Så att det var väldigt suspicious. Och det var ju bara Michael och Kathleen som var i huset vid händelsen. Så Michael blir såklart misstänkt då. Sjukt mycket twists and turns under hela alltet.
Som man ju älskar.
Mm. Som jag är en sucker för. Mm. Twists and turns. Twist and shout.
Titta in den också. Den lilla sången.
Twist and shout. Twist and shout. Kathleen var en framgångsrik affärskvinna. Hon var ingenjör. Hon var chef för ett multinationellt kommunikationsföretag. Hon tjänade en sexsiffrig månadslön. Nice!
I dollar.
Mm-hmm.
Men det är för mycket pengar.
Går det? Ja. Hon gifte sig när hon var ganska ung, 24, med en man som hette Fred. De fick dottern Caitlin.
Just det.
Och jag har ju lite problem här nu då, att när jag ska säga Kathleen, att jag säger Caitlin. Mm. Det har blivit ett tick. Så att jag kanske säger fel, men skitsamma.
Dottern och mamman heter alltså samma namn med olika uttal.
Exakt. Typ. Exakt.
Mycket opraktiskt.
Mm. Jag tycker att de borde ha tänkt på det.
Mm, verkligen.
Liksom, ifall att det skulle hända någonting.
Precis.
Mm. Äktenskapet fick ett dramatiskt slut då Fred var otrogen. Ett svek som ska ha ärrat Kathleen känslomässigt för livet. Otrohet, liksom det värsta hon visste. Hon träffade Michael Peterson 1986. De blev blixtförälskade. Han hade då 2 barn sen innan med sin fru som han hade skilt sig från, Patricia, Clayton och Todd. De hade även 2 adopterade barn, Margaret och Marta. Alla heter så här snarlika grejer som man blir helt förvirrad. De adopterade barnen var barn till avlidna vänner och grannar som han och Patricia hade när de bodde i Tyskland. Prick, prick, prick. Mm. Återkommer till det. Så tillsammans så bildar de liksom en stor familj då med 5 barn. Michael var tidigare kapten i Vietnam och Efter sin tjänstgöring så började han skriva romaner i typ Tom Clancy-stil. Lite så här politiska militärthrillers typ. Boken A Time of War som Michael skrev blev en New York bestseller. Så då fick han en kolumn i tidningen i Durham där han skrev jättemycket och kritiskt om Durham-polisens arbete och massa politiska krönikor typ. De köpte så småningom ett jättestort pampigt hus där de levde ett rikt socialt liv. De hade jätteofta bjudningar, umgicks flitigt med vänner och grannar. Och alla vittnar om vilket härligt och kärleksfullt äktenskap de hade. Och det var i det här drömhemmet med 14 rum, stor trädgård och pool som Kathleen hittades död. Okej, då går vi vidare med vad Michael sa om kvällen. Han sa att de hade en trevlig kväll. De satt länge ute vid poolen, drack vin, pratade. De hade kollat på en film innan. Och de firade lite i förväg att han eventuellt skulle få en filmdeal. Så de satt där ute och chitchattade. Och sen när det började bli lite kyligt ute, då gick Kathleen in i huset för att lägga sig. Michael satt kvar vid poolen och rökte pipa i ungefär 45 minuter innan han gick in.
Lång
rök. Röker man pipa så länge? Tror kanske man gör.
Ja, det är väldigt lång rökpaus.
När han sen gick in så då låg ju Kathleen då i en pöl av blod i slutet av trappan. Och det var då han ringde 911. Och under alla år så har han hållit fast vid den här historien, eller den här versionen ska man väl säga. Att hon ska ha ramlat ner för trappan efter att ha druckit ganska mycket vin och även tagit Valium lugnande. Så hans teori är att hon var väldigt tipsig och vinglig och ramlade ner för trappan helt enkelt. Toxikologiska resultat visade att hon hade 0,07 promille, så inte så mycket. Hoppa fram lite grann tills obduktionen är klar. Då framkommer det att hon har 7 djupa sår i skallen. Hon har även små sår på armarna, halsen, en fraktur på sköldkörteln. Det konstateras att de här skadorna inte är enhetliga med ett fall i en trappa. För då brukar man ofta skada sånt som sticker ut, tänker jag. Typ näsan, ögonbryn, läpparna. Kanske bryter något ben så.
Men 7 sår i huvudet känns ju inte. Det är ju...
Man får inte 7 sår i huvudet. Nej. Av att ramla ner för en trapp. Hon hade då en fraktur på sköldkörteln, skador i skallen som då bedömdes vara i enlighet med slag från ett trubbigt föremål. Michael Petersons försvarare ordnade en ny obduktion som visade att Kathleen inte hade några skallskador i form av inre blödningar och så, vilket hon borde ha haft om någon hade attackerat henne med ett föremål.
Trubbigt våld.
Och sen så en annan detalj var att Kathleen även hade en blodig hårtuss med sitt eget hår i ena handen.
Just det.
Och då är det då ett föremål som det har pratats och tjatats och argumenterats kring en hel del i The Staircase. Och det är The Blowpoke.
Just det.
Och jag vet inte riktigt, vad säger man egentligen? Eldstad, stav, spis,
stav. Men för det är väl en sån, liksom, som ett litet dragspel som man liksom...
Nej, det är mer som bara en lång grej och petar på
veden med. Just det. Och den hittades aldrig?
Jo, eller? Den hittades. Det här var då en blowpoke som dottern hade gett i julklapp ett år. Och den hade alltid stått bredvid... öppna spisen. Men nu stod den inte där. Och det letades jättelänge efter den här försvunna blowpoken.
Ja, men för till en början hittades den inte.
Nej, precis. Ja. Och sen så helt plötsligt så var det försvaret som hittade den i garaget. Och det här kan man ju såklart se i dokumentären då. Men då är den liksom jättedammig och ser ut som att ingen har rört den på 100 år. Men enligt dottern så stod den vid spisen kanske en månad innan det här hände. Så att det är så här.
Alltså dottern till Kathleen.
Kathleen sa det. Kathleen
Lane.
Och det var Kathleens biologiska dotter.
Ja. Ja, det var men det var ingen av adoptiv detta, utan det var hennes
ja, det var hennes dotter. Jo. Då började det spekuleras om det var den rätta blåpoken eller om de hade på något sätt myglat dit en blåpok och fixat massa damm och grejer.
Men
på
vad
den.
Men i helvete skulle den göra i garaget?
I don't know.
Om den har stått i liksom 100 år. Och så, ja, det är så
ja, det var ju väldigt lägligt att den dök upp så att de försvaret kunde ta med den till rätten det. Och säga att kolla, det här var inte mordvapnet för att
den stod och dammade.
11 dagar efter att Kathleen hittat stöd så överlämnar Michael sig själv till polisen och säger att han är oskyldig. Han får då betala $850,000 bara i borgen. Mm. Alltså, man förstår inte de här summorna.
Nej, och man förstår heller inte, som vi har varit inne på tidigare, USAs rättssystem.
Nej, det kommer mer om det. Så man bara, what the fuck? Och när man betalat borgen så kan han ju bara åka hem till huset igen. Och där förbereder han med sitt försvarsteam inför rättegången.
Yes.
Michael Peterson anser att polisen är ute efter honom. Och teorin då är att han har varit kritisk mot Durham-polisen i sin tidningskolumn och att de nu ska sänka honom. Det är en konspiration. Mm. I rätten så vittnade experter om att skadorna inte var förenliga med ett fall nedför trapporna, utan att Kathleen slagit sig i huvudet flera gånger och att det var det som gjorde att hon avled. Obduktionen visar att Kathleen dog av blodförlust. Och det vidriga är att hon har legat mellan 90 minuter och 2 timmar och tappat blod efter att skadorna har uppstått.
Och det är blodförlust som är
dödsorsaken. Är blodförlust. Och Michael säger att han inte har hört någonting inifrån huset. Han satt ute vid poolen hela tiden.
Och han har ju också bara suttit där i 45 minuter.
Ja, så det stämmer ju inte riktigt. Kathleen ska alltså ha ramlat och sen legat i över 90 minuter och sen dött. Mm. Och han ska ha suttit där ute under tiden. En annan grej som hände när polisen kom till huset kvällen som hon dog var att Michael stod vid sin dator. Han var väldigt uppjagad såklart och i chock. Men de tyckte att det var märkligt att han stod och fipplade med datorn mitt i allting. Liksom. Mm. Det visade sig att han hade försökt radera massa material där. Och då var det över 2500 nakenbilder på andra män. De hittade jättemycket porr med andra män. Mail mellan honom och en manlig prostituerad. Det var också massa utskrifter på män. Och några av utskrifterna hade också bloddroppar på sig. Det är jättemärkligt. Jo, och den här kvällen så hade Kathleen lämnat sin laptop på jobbet och använt Michaels dator. Så en teori är att hon upptäckte massa bilder och så och konfronterade honom. Och att hon blev asförbannad eftersom otrohet var det värsta hon visste och hennes första äktenskap tog slut på grund av det. Så den här teorin är då att de grälade, att hon ville lämna honom och att han blev galen och slog henne med första bästa han kunde hitta som var i närheten. För det framkom också att de hade ganska mycket skulder. De hade 3 döttrar i college, 2 söner som fick ekonomisk support. Och den som drog in pengarna, det var Kathleen. För Michael hade inte tjänat någonting på typ 2 år.
Han var så författare.
The writer som höll på med någon ny bestseller enligt honom. Men det var liksom hon som betalade allt. Så den teorin då är ju då att han var bisexuell och hade kontakt med manliga prostituerade.
För det är också, det kommer ju fram sen i dokumentären, så är det ju att de här uppgifterna kommer fram och han bara, ja, men jag är öppet bisexuell eller så här, bla bla.
Ja, precis.
Men, och sen så säger det som jag, för det jag skrev när jag såg den här, det var, alltså han säger ju att han är Nu har jag inte tolkningsföreträde som polyamorös.
Det har du.
Det har jag inte. Men han säger att han är monogam, men han ligger med andra. Eller då är
man han ligger med andra män, men inte kvinnor.
Ja, men det spelar väl ingen roll.
Jo, i hans värld.
Men det är
ju så dåligt. Det här är Michael Petersons värld.
Men det är inte otrohet om det är någon av samma kön.
Eller nej.
Det är så jävla... Men just det här att han liksom inte har... Han har inte berättat det för sina advokater. Nej, och så när de bara såhär, hallå, den här lilla detaljen. Han bara, ja men det är jag öppen. Jag tror det goes without say. Eller liksom den grejen typ.
Ja, det är så jäkla konstigt. För han säger liksom att, ja men vi hade en överenskommelse. Ja. Och
ja, men precis.
Vi var lyckligt gifta.
Då är man väl inte monogam om man har en sån överenskommelse?
Nej, inte enligt mig, men enligt honom.
Ja,
så att det var ju försvarets motargument då, att hon visste om det och var okej med det.
Mm.
Så att det var inget konstigt med det. De bara, so what? Whatever. Det hade ingenting med saken att göra.
Han höll ju det här hemligt tills det kom fram. Och om
det är det som är så konstigt i dokumentären, att det liksom kommer fram sen. Att han inte bara, från början bara, jo det...
Ja, bara så bara ni vet, så har vi ett sånt här förhållande.
Exakt.
Och bla bla. För det kan ju vara... jättebra för utredningen.
Ja, precis, för att det är inte så att det här inte kommer komma fram liksom. Nej. Alltså, jag förstår inte hur han tänkte där.
Det är så konstigt.
Och sen så kommer jag också fram att hon har en livsförsäkring på typ 1,4 miljoner dollar. Hon står som ägare på huset. Bla bla bla. Så att det är mycket så här, pengar kan vara motivet också.
Två flugor i en smäll.
Jajamän, allt i ett.
Mm.
Men det här var ju inte den enda twisten då.
Nej.
Utan nu kommer en twist till. Elizabeth Ratliff var en familjevän till Michael och första frun då. När de bodde i Tyskland. 17 år tidigare den här händelsen så hittades hon död i slutet av en trapp i sitt hem. Michael var den sista som såg henne och... Det här ska då vara ett sammanträffande att exakt lika händelse inträffade en gång till. Och då finns det ytterligare en teori då angående Elizabeth. Och då var det så att Michael förvaltade hennes pengar.
Mm.
Och han förvaltade 250 000 dollar som hon hade fått efter att mannen hade gått bort. Som hon sparade tills döttrarna skulle gå i college.
Ja, hennes före detta man hade gått bort.
Precis. Ja. Så han skulle förvalta de här pengarna. Så då kommer det upp. Plus att man får veta att Martha och Margaret som är adopterade är ju barnen till den här Elizabeth. Ja. Och de är ju de som har stått vid hans sida hela tiden. Ja. Alltså jag bara tänker så här, de står i sån tacksamhetsskuld till honom. Gud. Eller jag vet inte. Jag har ingen aning.
Nej.
Jag bara spekulerar.
Nej, men för det är en annan grej som är intressant. Du kanske kommer till det, men att den här dottern till Kathleen. Hon i början så tror ju hon också, hon är ju jättenära den här, alltså sin styvfar.
Mm.
Men ju mer som kommer fram, desto säkrare blir hon på att det är han.
Liksom. Ja, precis. Jag tror att det är ungefär vid det här med the blowpoke som hon bara, nej.
Det här är inte...
Han har gjort det. För först var hon också...
För det är ju också så jävla sorg. Eller typ såhär, för att hon blir ju den enda... För hans biologiska söner, de är ju såklart på hans sida. Och de här adoptivdöttrarna är på hans sida. Så hon blir liksom den enda som såhär bara, men hallå, det här är inte rimligt liksom.
Precis. Och det är också en aspekt av det här, för att hon står liksom... själv mot...
Ja, men också att hon har ju stått honom jättenära. Alltså de har ju varit en jättelycklig familj liksom. Så det är inte så här att hon, det var hennes elaka styvpappa.
Nej, hon är verkligen så här, älskar honom men inser till slut att det är han som har gjort det. Och då måste hon liksom acceptera det.
Det är så sorgligt.
Alltså man blir helt matt av allting i alla twists and turns i den här storyn. För att ni hör ju hur jag låter.
Trött.
Varför berättar han inte att den här Elizabeth hade dött på samma sätt? Att han adopterade deras barn? Jag fattar ingenting.
Men sen, visst var det också någon grej att han hävdade att han blev skadad i...
I Vietnam, krig. Ja.
Fast det blev han inte.
Nej, han ljög.
Alltså, varför är han så jävla...
Han sa att han hade fått någon sån här medalj.
Just det.
För att han... Jag har tagit bort hela den här biten för att jag tänkte att det här blir alldeles för långt. Men han försökte ju bli borgmästare.
Ja. Alltså, det är ju
och
en...
Och då granskade du dem...
Just det.
De granskade honom då.
De bara, du blev inte alls skadad i Vietnam.
Och då bara, du blev inte skadad. Det var en annan olycka, en bilolycka på ett helt annat ställe. Ja. Och sen har han gjort om historien. Plus att han lade till då att han har fått någon slags tapperhetsmedalj som han inte har fått. Ja. Så då avslutades ju det här. Att han skulle försöka bli borgmästare. För han bara, shit, nu kommer det inte gå för att de har avslöjat att jag är lugnare, typ.
Och då är det ju konstigt att det här inte liksom, att hans trovärdighet inte ifrågasätts mer än vad den gör, är väl liksom,
ja, så jag tänker,
det stora temat.
Jag tänker lite att han har liksom lögnen i blodet.
Ja, ja, men han känns ju så jävla grandios liksom, att så här, ja, men det är som att man säger, han kanske tror själv.
Ja, men alltså jag tror att han tror själv, ja, att han inte har gjort det, för att han har övertygat sig själv, ja, så pass mycket så att...
Jag menar att han har hittat på olika scenarion som han sen också typ tror har hänt. Typ att han blev skadad. Alltså så här,
för det,
att
han bara... det är ju det han har gjort i hela sitt liv, känns det som. Hittat på massa grejer och historier. Och han är författare.
Ja, men precis.
Och lever sig in i historierna. Exakt. Alltså det här är enbart min egna
spekulation.
Ja, men i alla fall, för att knyta ihop då allting. Nu är det 83 miljarder grejer som jag inte har tagit upp. Men i oktober 2003 så blev han fälld för första gradens mord. Han satt i fängelse i 9 år. För först var det så här, han fick ingen möjlighet att överklaga. Men på något jävla sätt, någon lugn kanske. Så till slut så lyckades han överklaga på grund av att han inte hade fått en rättvis rättegång. Någonting, bla 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 bla. Så efter det så fick han husarrest. Back to the house. Chilling out.
I det mansionet.
Och sen så jävla sjukt att det tar så lång tid också. För då skulle han få rätt till en ny rättegång. Några år senare. Alltså det är så här, what?
Ja, det är så märkligt.
Så att det var inte förrän förra året.
Det var så sent.
Mm-hmm. Alltså det är helt sjukt.
Herregud.
Som han liksom fick chans då till en ny rättegång. Och då valde han... Gissa vad han valde att göra. Och ta
en plea deal.
Och då tog han en Alford plea. Och det innebär att han ur ett juridiskt perspektiv erkänner mordet. På grund av att det finns så mycket bevis som pekar emot honom. Så att en jury skulle fälla honom. Typ, jag förstår att en jury skulle döma mig. Därför så tar jag det här Alford plea. Dealen, för att det finns så mycket bevis emot mig, men jag är oskyldig. Bye! Alltså det är ofta så med sån Alfred plea att det är såna långt utdragna processer som till slut alla inblandade, alltså det här är liksom handlar om rättssystemet mer än om själva fallen.
Ja, visst.
Att alla bara till slut, nej men vi skiter i det här. Nej, men vi kommer ingenstans.
Hur kan det få vara så? Hur?
Jag kan inte förstå.
Nej, men det är liksom, för varje fall man läser så är det liksom, jag fattar liksom mindre och mindre av
plea deal. Alltså det är så mycket plea deal så att jag förstår inte hur det kan få vara så här.
Nej.
Alltså jag blir så upprörd.
Rättsosäker.
Och nu är det så här, nu är han en fri man.
Mm.
Jaha. Och nu bor han i ett lite mindre boende då. Mm. Men fortfarande i North Carolina med sin familj och skriver på en ny bok.
Mm.
Och så kommer då den här serien på Netflix 8 juni.
Men är det också en som kommer följa honom?
Jag vet faktiskt inte hur det är upplagt.
Nej.
Men jag antar att han ser det som väldigt bra promotion för att han ska släppa en bok.
Ja, men.
De kanske följer honom när han får göra det här plea deal-grejen. Mm.
Det är ju ganska likt OJ.
Precis, men nu kanske det låter som att jag liksom har bestämt mig för att han gjorde det.
Ja, och det, vi vet inte.
Det har jag inte. Och jag vill även presentera en annan idé nu.
Ah.
The Owl Theory.
Owl? Uggleteorin. Nej, det var
uggleteorin.
Inte var inte en gök.
Det kanske det var. Okej, okay, the owl theory. Det var en granne, Mr. Pearl, som kom med den här teorin. Och den har inte blivit prövad i rätten och kommer ju inte bli det då, för nu är det över. Men jag vill ändå sticka in den här uggleteorin.
Ja,
för att den är så osannolik så att den är sannolik. I området så finns det jättemycket stora ugglor. North Carolina.
Så himla intresserad nu.
Och kommer man nära ett ugglebo, då blir de tokiga om de har barn och attackerar.
Ja, fåglar sjuka i hela huvudet allihopa.
Och deras klor, alltså jag har kollat på bilder. Det är, alltså när de sticker ut klorna, det är som rakblad. Och teorin är då att det ska ha varit ett sånt här ugglebo någonstans där i närheten. Att en uggla var ute och flög lite. Och sen så blev ugglan lockad av att det blänkte från poolen, vattnet. Plus att Kathleen höll på att fixa med lite så här juldekorationer utanför och höll på att ställa ut lite så här bling bling och rådjur och så där figurer. Så då attackerar ugglan Kathleen precis innan hon ska gå in i teorin. Den är inte 100% tät den här teorin, men jag tycker ändå att den är den är ugglig.
Det är väldigt uggdärlig.
Hon ska då ha sprungit in med blödande sår
I huvudet. En fråga. Och han märker inte det.
Precis. Det är där teorin fallerar lite.
Lite grann. Men
ja, för ugglan... jag vet inte.
Väldigt tyst.
Den kanske flög in.
Och han kollade åt andra hållet.
Alltså han var ju så upptagen med sin pipa, så vem vet. Hon ska ha sprungit in då med blödande sår i huvudet. Och sen ramlas i trappen. Och sen försökte resa sig upp. Hon hade blod på fotsulorna. Så hon har ju liksom gjort försök att stå upp och så. Och de här såren som hon har i huvudet går liksom att koppla till de här klorna som ugglorna har. Och dessutom så hittades det mikroskopiska små, små fjädrar i håret som hon höll i sin hand. Ugglefjädrar.
Nu är ju inte jag en
ugglexpert.
Ugglexpert eller mordutredare på det sättet. Men borde det inte ha funnits lite mer uggle-DNA? Ifall det liksom
det
var
kan man
en
tycka.
Fight mellan
uggla människa. Men jag tycker att det räcker.
Absolut, en det var ugglan. Det var ugglan.
Uggleteorin.
Ja, jag gillar den mycket.
Michael Peterson är oskyldig.
Det var ugglans fel. Puss. Nu måste jag googla stor uggla.
Nej, men jag vet inte om det var något mer jag ska säga om det. Jag tycker att det är väldigt tråkigt att den här teorin inte kom till rätten. För det hade varit mest underhållande och med hela den här grejen.
Och jag tänker också att nu har jag bestämt mig för att tro på den här. Men det känns ju som att det borde vara ganska lätt att undersöka huruvida de här såren hade liksom uggle
att jämföra
nagelspår i sig. Och sen en fråga till, var tog ugglan vägen? Hittade den vägen ut då efter att den hade kallblodigt mördat?
Ja, men den flög ju aldrig in i teorin.
Nähä,
utan den, allt hände liksom... den dök på henne när hon liksom var på väg in genom dörren. Och sen flög den iväg och hon sprang in och bara...
Och då hade den hunnit
hugga henne med sina 10 klor.
På ett sätt som gjorde att det såg ut som trubbigt våld. Det är en stark...
Alltså jag har sett såren. De är inte, alltså de är ju liksom avlånga. Som att det är något som har huggit och skrapat, om man säger.
Men fortfarande skulle... Ja, som sagt, trubbigt våld mot huvudet. Alltså...
Uggligt.
Ja, det var uggligt
våld mot huvudet. Ja, så... Har jag övertygat dig nu?
Absolut, med? Det var ugglan. Ugglans fel.
Vi har löst ett mord.
Japp, ring oss om ni behöver privatspanare.
Vi är på G, det hör ni ju. Partners in true crime.
Oh, make me over. Om jag får säga det själv.
Om jag får säga det själv. Åh, det får jag.
Hallå.
Hallå.
Tight. Tight inledning.
Så jävla bra manus.
Ja, det är så bra manus är det. Partners in true crime.
podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.